att man känner, har jag inte flera timmars egen tid eller en jättelång sammanhängande rast så jag hinner återhämta mig, då är det inte lönt. Men då, jag vill ändå liksom trycka på där att det är lönt. Det kan göra skillnad med det där andetaget eller den där korta promenaden.
Men bara lägga sig ner rakt upp och ner med benen upp mot väggen.
Skönt.
Det kan se lite konstigt ut i ett kontorslandskap, men folk får väl vänja sig.
Ibland behöver man vara där.
Ja.
Fötterna upp.
Man ska inte bli ledsen om man sitter där ute och känner, men jag har jättesvårt att ta mig ut i naturen. Jag bor i stad, jag sitter inne hela dagarna. Då finns det ju jättespännande forskning som visar att bara kontakt med naturen, även om det sker inomhus, faktiskt kan göra skillnad.
Ja, det här är Hälsorevolutionen. Välkommen till podden för dig som är nyfiken på personlig utveckling och hälsa. Och idag så ska vi undersöka tekniker för återhämtning. Snabba knep och mer långsiktiga tankesätt som kan göra att vi orkar utan att bränna ut oss i denna krävande värld som många av oss lever i. Carina Lundstedt här, poddens producent, förläggare och författare.
Och jag som har glädjen att få podda med Carina. Maria Borelius, biolog och medicinjournalist, vetenskapsjournalist. Och vi vet ju att vi har många lyssnare, eller hur Carina, som har gått igenom utmattning. Och väldigt många lyssnare som jobbar väldigt hårt och funderar över hur livspusslet ska funka. Men vi människor är ju inte gjorda bara för att vara på. Vi har ett behov av. Och ett av som inte bara handlar om att ligga på soffan, utan om variation, delaktighet, mikropauser, arbetskamrater, natur, liv, beröring, alla de här stora värdena. Och idag ska vi få hit Lina Eilertsson som forskar just om psykosocial stress och hur man bryter den bäst, det vi kallar för återhämtning idag. Carina, det här är väl något som du och jag pratar om hela tiden?
Ja, gud ja. Det här är en stor del av mitt liv, skulle jag säga.
Återhämtning.
Jag har varit förläggare för böcker där det har varit en stor del av olika författare. Så att jag har haft förmånen att få inhämta kunskap om återhämtning.
Du och Ulrika Norberg gjorde en väldigt fin bok.
Precis, det var en bok som Ulrika Norberg, som ju är yogalärare och mycket mer än så. Hon hade gett ut den på engelska och den heter på engelska Restorative Yoga. Alltså det handlar ju om den mer återhämtande formen av yoga. Och vi valde på svenska att kalla den för återhämtning för att det handlar ju mycket, ja, hon skrev också mycket om forskning och kunskap runt omkring. Så det är ett boktips, definitivt. Den finns att köpa fortfarande. Nej, men sen så tror jag ju att alla som har varit med om livet och dess smällar vet att det är ju ganska tufft. Alltså, vi kan inte bara köra på, och mata på. Eller vad säger du?
Alla har en vägg någonstans. Den kan ligga närmare fram eller längre bort, men den finns för alla, och i vår livsuppgift ligger liksom att lära oss att känna av var vi ligger och förstå också, för jag tror att det är ganska individuellt vad som stressar oss. Jag blir jättestressad av IT-frågor.
Ja, vi har en liten utmaning just nu som vi ska lösa här idag, Maria.
Till exempel, jag låser mig på samma sätt som jag, när jag gick i skolan så gav jag extra lektioner i matematik till andra. Jag har alltid haft tyckte det var roligt. Och då kom jag ihåg att vissa kunde bli så att de bara låste sig och blev rädda. Och jag kan bli det när jag ska göra IT-grejer som jag inte kan. Liksom det jag känner igen, men jag låser mig, jag blir rädd.
Tvåstegs verifiera ett lösenord.
Det låter helt, jag vet att alla, men vad jag menar är att vi har alla våra tryckknappar.
Ja.
Och det kan ju vara gamla sår, vi har smärtsamma upplevelser, liksom behöver inte ens vara PTSD, men mini-PTSD. Svårigheter man varit igenom, smärtor, och där stressas vi lätt. Och att då liksom ta ansvar för vår egen stress och veta också var är mina, ja men här är mina stressknappar, var är mina återhämtningsknappar.
Det är ju det som är så roligt, att man kan lära känna sig själv.
Ja.
Mer och mer och mer. Vår manifestationscoach som vi ju har gjort flera avsnitt med, hon pratar ju om limiting beliefs.
Ja. Alltså,
Och det här kanske är en sådan för dig, att du begränsar dig själv genom att säga att du är så dålig på teknik. Ja. Jag var mer så tidigare, jag är fortfarande lite så.
Ja.
Men sen jag började leva ensam, alltså det, man får kavla upp ärmarna och jag kan inte ropa på Anders och säga, åh, måste vi uppdatera här telefonen och det är något skitkonstigt. Bara, hjälp, kom hit.
Ja.
Det är ju ofta inte riktigt så komplicerat som jag
vet,
kanske tror.
Och jag kan se det här hos andra, och när man själv sitter i det, ungefär som liksom en del, du vet, säger, jag kan inte baka.
Mm.
Man låser sig och man blir rädd. Men det är ju också det här när vi väldigt länge får hålla på med arbetsuppgifter som är svåra för oss eller inte passar oss.
Det är dränerande.
Det är dränerande. Oh. Väldigt dränerande.
Noll och där, lustfyllt.
Ja, och sen tror jag också den här årstiden, vi får väldigt lite stöd från
utifrån, från naturen.
Liksom av det här norra läget och lite sol och snålblåst och snö och grusigt och snöigt och jävligt.
Det här är ett skämt ibland och vakna. Då får man försöka skratta lite åt det. Det är ett återhämtningsknep ska vi lära oss.
Skratta, precis.
Ja.
Men det som jag tycker är viktigt då är att veta, liksom, om du tar dina... Om jag säger så här, dina tre bästa återhämtningsknep, vad skulle du säga att de är?
Försök ha minst en helt inbokad dag i veckan. Och det kan vara om du är på jobbet, sprid inte ut mötena över veckan om du har möjlighet. Försök ha en ren dag då du kan fokusera på det du behöver liksom, göra den här rapporten eller vad det kan vara. Och på kvällstid, boka inte in så jäkla mycket, hur kul det än verkar vara. Vi behöver... bara veta att gud, ikväll är det jag och det är kanske något barn och något som ska fixas och diskmaskin ska tömmas. Alltså sånt här vardagsplock. Men inte att du behöver kanske byta om eller ringa någon och prata i en timme. Ja, jag tror att det är lätt att dutta ut allt och då blir tiden sönderhackad. Så att oplanerad tid. Mycket lättare om man jobbar som egenföretagare som vi, då man är sin egen chef.
Ja,
men det går ju, man har ju ändå ganska mycket, man har sina helger. Att inte boka in saker både fredag och lördag, inte tacka ja till allting. Eller tvärtom, om du känner, gud, jag behöver verkligen promenera tillsammans med någon och återhämta mig genom att få stöd av någon. Ja, men då är det ju det du behöver. Så att liksom lyssna. Och det du brukar säga med att utvärdera enligt examensprincipen, vad tar energi, vad ger en energi, så att man vet, för det är ju den där energin som är valutan.
Det är den främsta valutan och det är bara man själv som kan ta ansvar för den. Man kan ju aldrig be någon annan ta ansvar för en
sån energi. Du kan skylla på vem som helst, chefen eller mannen eller barnen. Men det var kanske inte tre tips, det var väl ett övergripande tips. Sen så tycker jag... olika typer av djupandning är otroligt effektivt. Meditation som vi alltid tjatar om. Och då tänker jag, gör en 3 minuters meditation liksom. Och musik har jag jobbat mycket med senast. Mycket, alltså det är, gud vad det kan ändra en sinnesstämning.
Absolut.
Knappt. Och träning såklart är ju återhämtande också. Fast på ett annat, men lugnare typ av träning. Ja, man får utforska. Läsa, men bara lägga sig ner rakt upp och ner med bena upp mot väggen.
Skönt.
Det kan se lite konstigt ut i ett kontorslandskap, men folk får väl vänja sig.
Ibland behöver man vara där.
Ja.
Fötterna upp.
Och du då? Du har en verktygslåda.
Ja, men precis. Nej, men det är ju det här med pandan. Och träning tycker jag är spännande därför att alla säger träning och återhämtning, men det beror på vad det är för träning. Mm. Är man väldigt högt i stress, högt i ekorren, så blir inte jag återhämtad av att gå och köra en hit.
Nej.
För det är bara mer ekorre.
High intensity
interval. Och ska jag springa då så springa väldigt lugnt och utomhus. Så då kanske det är yoga lite mera eller väldigt lugn styrketräning. Så att tänka på, är jag stressad liksom i ekorren så här helt slutkörd, att då tänka att jag behöver det här lugnande. Och jag tycker det är väldigt skönt att gå undan och vara för mig själv. Jag älskar att vara med människor men är intensiv i kontakten med andra och behöver då liksom, jag är mellanovärt tror jag har jag kommit fram till. Så att jag
Du är inte helt introvert. Nej, men du är någonstans mitt emellan.
Ja, för att blir det för mycket så måste jag gå undan. Och att ta ansvar för då det man är, vare sig man är introvert eller extrovert.
Ja. Eget ansvar, det är något vi ska få lära oss om här idag.
Och egen självkunskap liksom. Och sen, jag har ju varit på Costa Rica och rest i långlevnadszonerna. Varit med mycket spännande, men där var jag också på ett yogaläger, yoga och affirmation. Och hade en väldigt bra yogalärare, Wonder Girl på Instagram. Mm. Wonder.girl, en italienska som också undervisar i Animal Flow, som jag tycker är väldigt cool.
Animal Flow?
Ja, att man rör sig som ett djur.
Du kan göra coolt. The bear. Ja, men du det kan göra tigern. Mycket yoga. Härligt. Ja.
Och i alla fall, hon pratade mycket om det, för jag sa till henne, jag vill komma igång med yoga, men jag har så svårt att hitta en bra rytm och säga, många små, bestämde för att göra 5-10 minuter om dagen. Mm. Så det här har jag börjat med att lägga till eller göra kring på morgonen, kring meditation. Mm. Och då gör jag det till en serie underbara mantran.
Ja.
Som min idol Tina Turner har spelat in på YouTube. Och för alla er som inte har sett, eller har du sett den, Netflix-dokumentären om henne?
Jag måste genast se den. Jag hade förmånen att förvärva de svenska rättigheterna till Tina Turners mer livsfilosofiska bok som sen gavs ut på svenska. Den är inläst av Kristin Kaspersen som ljudbok också.
Coolt.
Och den läste jag ju då innan vi fattade beslutet. Och hon är ju, hon var ju en otrolig person. Klok och var många lager.
Och hon reser sig upp efter den här fruktansvärda kärlekshistorien med en man som bara slår henne. Mm. Och som hon har sjungit ihop med då, Ike Turner. Mm. Mm. Och skapar en hel solokarriär och blir bara liksom rockmormor i hela världen. Mm. Eller rockmamma eller vad man ska kalla det. Och det hon använder som teknik är en buddhistisk teknik. Och hon har spelat in ett antal mantran, och det är det vi spelar nu här i programmet till Tinas ära, och som handlar om återhämtning och att hitta sitt ljus, sin frid, sin mänsklighet. Och jag spelar det här, och jag är det är återhämtning för mig. Vi kan väl lyssna lite grann på Tina.
Gud, så vackert. Alltså jag tror jag ska börja lyssna på den här varje morgon. Ja. Jag kände direkt att det talade till mig.
Ja, nej, men det är fantastisk musik som är på djupet, hämtar hem liksom en slags mänsklighet. Och när man vet hur det har hjälpt henne, och är det här väldigt inspirerande och återhämtande. Mm. Mm. Men nu ska vi ta och få in en återhämtningsforskare i studion.
Så spännande.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan det också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Och nu har vi återhämtningsforskaren Dr. Lina Eilertsson med oss från Lunds universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Var hittar vi dig idag?
Jag sitter hemma på hemmakontoret där jag spenderar de flesta dagar om jag inte är ute och jobbar på andra platser och sådär.
Mm. Var är hemmakontoret?
Ja, hemmakontoret. Jag bor i en liten by här mellan skog och hav i västra Skåne. Så långt söderut befinner jag mig.
Du, varför blev du intresserad av återhämtning?
Ja, jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av just hälsa och varför oss att må bra och välbefinnande av olika former, och har även utbildat mig inom det. Och sen när jag var färdigutbildad en gång med kandidat och master inom just folkhälsovetenskap och hur vi skapar hälsofrämjande arbetsplatser, så hade jag turen att komma med i en forskargrupp som skulle titta lite närmare på vad får oss att må bra på jobbet? För det kollas ju väldigt mycket på vad som gör oss stressade och får oss att ha ont och inte orka. Och vi vill istället kolla på vad får oss att orka, alltså positiva faktorer på jobbet. Vad är viktigast? Och i det forskningsprojektet så kunde vi se att återhämtning lyste absolut starkast. Alltså det verkar vara återhämtning vi behöver för att kunna fungera, för att kunna må bra och kunna prestera på jobbet. Och då hade väl tankarna redan funnits lite att återhämtning, det är ju ett så spännande område, och varför pratar vi inte mer om det? Och när vi då fick det här spännande forskningsresultatet och jag började djupdyka ner i all forskning, så såg jag rätt snabbt att det nästan bara skrivs om återhämtning utanför jobbet, när vi är lediga. Genom sömn eller göra andra saker som vi mår bra av, att inte tänka på jobbet och liknande. Men när jag då såg att det fanns en väldigt stor kunskapslucka kring det här, så kände jag att det är det jag vill fortsätta med. Och sen blev det ju att jag faktiskt doktorerade inom det här området till slut.
Och jag tittade och läste igenom din doktorsavhandling. Ja, spännande, intressanta resultat. Ni var i Skåne, Skåneland, när ni gjorde det här.
Berätta vilken studie ni gjorde och de grundläggande resultaten ni kom till.
Ja, precis. Vi gjorde ju många olika studier under de här åren. Men det grundläggande var just att när vi gjorde den här upptäckten att vi inte vet så mycket om vad återhämtning inom arbetsvardagen faktiskt är. Hur återhämtar oss på jobbet? Då blev det liksom som en grundläggande, jätteviktig studie att börja med. Vi behöver ta reda på vad återhämtning faktiskt är. Vi behöver ta reda på vad som faktiskt främjar vår möjlighet till återhämtning. Och i väldigt stora drag, för jag tänker att vi kommer gå in djupare på de här bitarna sen, men så kunde vi se tre väldigt viktiga pusselbitar. Det ena handlar om att arbetet behöver vara rätt så varierat. Vi behöver alltså använda olika resurser i oss när vi jobbar för att få bästa möjliga återhämtning. Vi kunde även se att gemenskapen på jobbet spelar väldigt stor roll, alltså att ha goda, trygga relationer och en god sammanhållning. Men vi kunde också se att det är väldigt viktigt med hanterbarhet. Att man kör ett jobb där man känner att man har kontroll. Och man vet liksom vad man ska prioritera och vad man ska göra. Så det var grunden. Och sen under kommande år när vi visste detta, då ville vi ut och testa det. Så under ett par år därefter så gjorde jag olika slags interventioner ute på faktiska arbetsplatser. Alltså vi testade olika former av återhämtning och så såg vi vad hände. Blev människorna ute på arbetsplatserna mer återhämtande? Hur kändes det? Vad hände? Hur upplevde de det? Och vad är det faktiskt som påverkar vår återhämtning? Och framförallt kan vi ju säga att det finns ju många olika former av återhämtning, men att det faktiskt är möjligt att få till det på jobbet. Men vi kunde också säga att faktorer som att ha möjlighet att reflektera under arbetsdagen verkar vara avgörande för att få återhämtning. Men vi kunde också se andra väldigt spännande resultat, som att till exempel att skratta tillsammans med kollegorna verkar också vara avgörande för vår återhämtning. Så det är väldigt positiva och spännande resultat. Så i väldigt korta drag var det mina 4 år arbete kring återhämtning i arbetsvardagen.
Mm. Vi ska titta lite närmare på de här spännande faktorerna om ett tag, men vad tänker du liksom i samhället nu? Det här med återhämtning har ju blivit, det har kommit en hel del böcker inom området. Jag vet att du ska komma ut med en bok i området.
Yeah.
Vad är det som händer just nu som gör att det liksom blir någon sån här punkt när det här växer och behovet av återhämtning kommer på alla läppar, är något man funderar över mer och mer? Vad tänker du?
Jag tänker att kanske är det inte så att behovet nödvändigtvis har blivit större. Däremot tror jag att det handlar mycket om att det är en helt annan medvetenhet kring det. Lite som du var inne på, att idag liksom plötsligt är återhämtning på agendan. Vi börjar prata om det, vi börjar förstå mer och mer att vi kan inte rusa tills vi kraschar för att sen försöka bygga upp oss igen. Utan återhämtning behöver vara en del i varje dag, dygnet runt. Där vi hela tiden behåller den här balansen mellan belastning och återhämtning. Så jag tror det är det som är den stora skillnaden. Och där kan man såklart spekulera kring varför. Men jag tror absolut att pandemin har spelat roll när vardagen förändrades för väldigt många. Plötsligt blev man socialt distanserad på ett annat sätt. Många som fick jobba hemifrån. Många som helt enkelt fick stanna upp och se, vad är egentligen viktigt i livet? Hur fungerar jag? Vad är mina behov? Vem är jag när allting liksom förändras? Så jag har sett en väldigt stor förändring, dels under de liksom 10-11 åren jag har forskat inom det, hur kunskapen har ökat, nyfikenheten kring det, men också nu sedan pandemin. Så jag tror faktiskt att det ligger väldigt mycket där. Man är mer nyfiken på att ta reda på, men hur fungerar jag och vad är mina behov? Och vi förstår att det är jätteviktigt att göra det.
Mm. Vad tror du om sociala medier också? Den här, alltså vi pratar mycket här i podden, så brukar vi prata om sympatiska nervsystemet som ekorren och parasympatiska som pandan och behovet av balans och kortisolbalansering och så. Och de sociala medierna gör ju att även vår fria tid invaderas väldigt mycket av ekorren. Alltså saker händer och hjärnan är på och vi är i krig i både den och den delen av världen. Och vi vet vilka kändisar som bråkar med varandra i Hollywood, om man nu tycker det är viktigt. Och jag menar det är ett brus hela tiden av intryck nu. Tror du att det här
Jag tror att det här påverkar vårt behov av den här rena tiden, tomma tiden, glada tiden, mjuka tiden, kallar det vad vi vill. Vad tänker du om det? Kan det stämma?
Ja, jag håller verkligen med dig om det. Vi har blivit vana nu att vara ständigt uppkopplade. Det är det här prestationssamhället, vi ska hela tiden framåt. Vi jämför oss med andra, vi ser hela tiden framåt. Och händer det inte något tillräckligt fort så blir vi uttråkade och måste liksom tillgodose det på något annat sätt. Och där ser vi ju verkligen vikten av att faktiskt våga utmana sig själv med att gå offline. Testa små stunder där vi inte är uppkopplade, där vi inte gör något. Sen kan det vara väldigt avkopplande för vissa att säg, lyssna på en ljudbok medan man tar en promenad i naturen. Men att också våga ge sig ut i naturen och faktiskt bara lyssna på fåglarna och ta in alla intryck. Och att liksom hitta den balansen hos sig själv. Våga stå och vänta på bussen utan att ta upp mobilen och scrolla. Så jag håller helt med dig om det, men det är ju den här jättesvåra balansen eller att hitta den här rytmen vi behöver för att må så bra som möjligt och få den här balansen mellan belastning och återhämtning. Så våga, tänker jag där, att utmana sig själv även om det känns läskigt och konstigt och tråkigt att inte hela tiden vara uppkopplad, att faktiskt testa.
Jag har precis varit på en resa i en av jordens blåzoner i Costa Rica där väldigt många gamla människor bor. Och om jag jämför en svensk vardagstillvaro med hur de människorna har det så har vi det så ofantligt bra. I mängd arbete man behöver göra om dagen, i tryck som är på oss på det här existentiella planet. Och man kan säga att i människans historia så har vi ju i, ja, det beror på hur gammal vi tycker att människan är, men hundratusentals år levt under ett jättehögt tryck att ens överleva. Och då kan en del säga, ja men vi har det ju så bra idag i vårt samhälle. För 2000 år sedan pratade ingen om återhämtning, man bara kämpade på för att överleva. Vad har hänt nu så att säga? Vad tänker du om ett sånt resonemang?
Jag tänker först och främst att det nog är svårt att jämföra liksom historiskt sett olika perioder eftersom det är helt skilda faktorer som spelar in. Liksom stressen, om vi går väldigt långt tillbaka, att fly från ett rovdjur på savannen tills idag när det handlar om det här, ja men prestationsångest eller stress över ekonomi eller att inte hinna färdigt jobbet eller studierna eller vad det än är. Så att det är väldigt svårt att jämföra. Så jag tror att vi behöver, så upplevelsen av stress är ju otroligt individuellt. Vilka förutsättningar finns och hur reagerar vi på dem? Så jag tror liksom vi måste faktiskt ta ner det även idag till vem är jag och vad påverkar mig. Och då lyssna till vad är mitt behov då utifrån de förutsättningar som finns. Jag tror att det är ett viktigare att tänka på eftersom det är så skilda faktorer idag mot historiskt sett.
Mm. Och man kan säga också att det stresssystem som drar igång hos oss om vi har dålig ekonomi idag är ju exakt samma stresssystem som drog igång när man blev jagad av en. Så att kroppen känner liksom ingen skillnad. Så att det finns mycket som talar för precis det du säger. Du, om vi talar då om återhämtning på jobbet, din passion här. Mm. Vems är ansvaret? Det finns ju så många, det finns mig som medarbetare, jag kanske är anställd, jag kanske är mellanchef, jag kanske är chef, jag kanske är ägare om det är ett småföretag, en restaurang, vi jobbar några stycken. Vem ska ta ansvar för att det blir någon återhämtning? Är det teamwork eller vad säger du?
Ja men precis, det korta svaret då, det är ett delat ansvar. Det är det absolut viktigaste. Men för att utveckla det lite, för att jag tycker att det är jätteviktigt att vi på något sätt har det här som grund. Att det är nästan som två parallella spår, att vi har den organisatoriska, liksom strukturella förutsättningar behöver finnas på plats. Vi behöver en chef som skapar bästa möjliga förutsättningar för att vi ska kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats med utrymme för återhämtning, integrerad återhämtning. Men så har vi ju samtidigt måste vi ta ansvar för oss själva och vår egen återhämtning som medarbetare, som chef, som arbetande. För att det blir, jag stöter ju ofta på just det här att man ofta gärna vill kanske säga att det är någon annans ansvar och så bara vänta på att något blir gjort oberoende av vilken position man har. Men att vi då har med oss att det är inget som utesluter något annat. Jag i min forskning har ju kollat väldigt mycket på medarbetare, alltså individfokus. Även om jag såklart har med de här olika viktiga förutsättningarna, både organisatoriskt och på chefsnivå. Men jag tror att det är det vi behöver tänka på. För ett jättespännande resultat från min forskning, det var att när vi tittade just på förutsättningar, om vi kallar det liksom inom citationstecken bra och dåliga förutsättningar för att få in återhämtning på jobbet, då kunde vi se att förutsättningarna verkar faktiskt inte vara avgörande. Utan oberoende av förutsättningar är det möjligt att återhämta sig på jobbet. Det gäller att se till de förutsättningar du har. Du kanske sitter på kontor och kan ta regelbundna pauser och bestämma själv. Eller står du i en industri eller av ett löpande band. Du kanske sitter i kassan i en matbutik eller jobbar inom vården på schema. Där du inte har riktigt lika stor flexibilitet eller ibland ingen alls. Men att vi då kan säga att då behöver vi backa bandet lite och tänka, men vad är mitt behov just nu? Beroende på vilken typ av trötthet jag känner, vad jag använder för resurser när jag har jobbat. Och så kombinerar vi det med förutsättningarna. Är det 3 sekunder jag har innan jag går vidare? Eller är det 3 minuter eller 30 minuter så? Så att jag tänker att jag försöker ändå ge hopp när jag möter människor som känner att förutsättningarna på ny arbetsplats de är obefintliga. Det går inte att få in återhämtning. Att vi då kan säga jo, det är faktiskt möjligt på olika sätt. Och du kan hitta det för dig själv på olika nivåer samtidigt som då organisatoriska förutsättningarna ska arbetas med självklart. Alltså att jag tänker det, liksom, delat ansvar, det är det viktiga. Och att vi tar ansvar för vår egen återhämtning också.
Mm. Jag tänker på de här 3 faktorerna som du pratade om, variation i arbetsuppgifterna. Mm. Det är ju mycket en organisatorisk fråga, vad man har för uppgifter. Och det här med goa arbetskamrater man trivs med, det kan ju vara väldigt svårt att göra någonting. Alltså man kan ju delvis ta ansvar för själv naturligtvis, men man kan också hamna i väldigt svåra situationer som medarbetare. Man kan bli mobbad på jobbet, det kan vara en bara väldigt taskig, svår kultur. Det är jättesvårt att göra något åt. Och sen det hanterbara är väl en dialog mellan medarbetare och chef, liksom att man får arbetsuppgifter som är rimliga. Så där är det här typiska, men jag menar man kan ju ordna världens bästa arbetsplats med pauser. Om folk då sitter och är tunga spelmissbrukare och bara sitter och flipfloppar och spelar olika liksom casino gamble grejer, då tar man ju inte vara på pausen för att ladda upp, utan då kan ju den bli dränerande, eller hur?
Mm. Men jag tänker att variationen absolut i viss del kopplat till att det är en arbetsgivares ansvar eller organisatorisk fråga, liksom hur är faktiskt arbetsdag upplagd. Men jag tänker att variationen är så mycket mer än det. Jag tänker att det är 2 delar i det. Dels behöver vi börja idag, vad har jag använt för resurser när jag utförde den här arbetsuppgiften? Och det kan vara att det har varit mentalt krävande eller fysiskt krävande eller socialt krävande, emotionellt eller sensoriskt. Du kanske kommer ut från ett möte där ni har suttit med kollegor och vänt och vridit och gjort problemlösning. Du kommer ut och är liksom jättetrött i hjärnan mentalt och du känner dig väldigt socialt trött. Antingen så kan du ta en paus som du själv kanske styr över. Ja, men då kanske du behöver den där promenaden ut i din ensamhet. Du behöver inte tänka, du behöver inte känna, du behöver inte träffa någon. Alternativet är att du inte har utrymme för en paus. Vad har du då för typ av arbetsuppgift efter det? Och hur kan vi påverka hur det ser ut? Då kanske du ska lägga en arbetsuppgift efter som är mer rutinmässig. Och som görs på egen hand. Så du även där inte behöver tänka så mycket eller träffa andra. Så att jag tänker att vi där liksom redan liksom backar tillbaka lite och säger okej, hur lägger vi upp arbetsdagar? Det är ett ansvar hos medarbetare men självklart också på en organisatorisk plan. Men också det här, hur nyttjar vi våra pauser? De där sekunderna eller de där minuterna. Vad gör vi under den pausen? Och det behöver bottna i var jag känner mig trött. Mm. Och det tänker jag att vi behöver prata mer om. Ja, och bli mycket, mycket mer medvetna om. Så att vi inte faller in i de normer som finns både på fritiden och på jobbet kring förväntningar av vad man bör göra på en rast till exempel. Eller vad vi bör göra när vi är lediga. Utan att faktiskt, ja fast vad behöver jag i allt det här? Det kanske inte är att sitta på fikarasten med en kopp kaffe och prata med kollegor just den här stunden. För att jag är väldigt socialt trött, till exempel. Eller något helt annat. Så att vi liksom, ja jag kommer tjata om det där, mitt behov hela tiden. För jag tror att det är det som är grunden i hela det här återhämtningsbitarna. Vad är återhämtning? Jo, det kan vara vad som helst för oss alla. För vi är olika, unika individer.
Jag vill bara säga att det är så inspirerande att lyssna. Och jag tänker på det här du säger med att vi liksom inte... Oftast inte i alla fall behöver vara ett offer till 100% för omständigheterna. Mm. Utan att vi kan påverka så mycket själva. Väldigt mycket av energin på en arbetsplats kan ju gå åt till att jämföra med att ja, men nu fick det teamet den här budgeten. Eller jag får inte sitta ha ett skrivbord med utsikt över parken. Eller, ja, alltså jag bara tar lite knasiga exempel här. Mm. Men det kan ju ibland vara så att man som medarbetare tänker att det här är ledningens sak att fixa. Och det är vissa saker, absolut. Men att vi ändå kan påverka i det lilla. Det gäller ju livet i stort också. Ja, både visst. På en arbetsplats och utanför. Mm. Att, som du säger, i vilken ordning kan man göra saker? Kan jag gå undan bara en liten stund och andas? 5 andetag och så känns det lite lugnare. Och, ja, det är, lär mig så mycket här, känner jag.
Ja, vi gör det. Ja. Men du, jag tänker här, Lina, det är ju spännande det du säger. Väldigt klokt. Vi har ju också väldigt individuella behov. Pratar du med någon så säger ni jag älskar våra möten, jag får energi av våra diskussioner. Mm. En mer introvert människa säger jag blir dränerad, jag behöver gå undan. Så det finns väl ett stort mått av självkännedom också som är viktigt i detta, är det inte så?
Mm. Jo men verkligen, det är helt sant som du säger. Jag försöker också liksom normalisera lite så här, vad behöver vi återhämtning för? För att jag ser ju att inställningen ofta är att det är när vi har gjort något jobbigt eller något stressande, då behöver vi återhämta oss. Men att vi faktiskt ser på det mer som att vi behöver återhämtning vad vi än har gjort. Du kan behöva social, liksom, du kan ha träffat en vän och haft jätteroligt, men du kan ändå känna att du behöver ha en stund själv sen för att ladda det sociala batteriet på ett sätt. Alltså att vi liksom ser istället att vi har de här batterierna som jag var inne på som går upp och ner under dagen i allt vi gör. Och vi kan ladda dem på olika sätt. Någon laddar det genom en diskussion på mötet och någon får någon laddas det ur. Så att det är precis som du säger, självkännedom, så att jag brukar alltid liksom tjata om att så här, reflektera liksom över dina behov. Hur känner jag nu? Vad behöver jag nu? Det är jättesvårt, det kan tyckas väldigt enkelt när man sitter och säger det så här. Det är det inte, det är en övningssak. Men vi måste börja någonstans. Så varför inte börja liksom idag med att du som lyssnar, för att liksom när du har lyssnat färdigt här, ställa dig själv frågan. Vad behöver jag för återhämtning just nu? Mm. Mm. Och så se, hur kan jag då få till det?
Vad sker i rummet när jag känner att jag laddar mina batterier? Exakt. Och vad sker, för någon är det väldigt laddande att få tydliga order om vad man ska göra, att det är väldigt tydliga ramar, och för någon annan är det dränerande. Så vi är ju olika också i detta, eller hur?
Ja, verkligen. Och det är ju också en väldigt stor utmaning på en arbetsplats där man ofta gör diverse insatser för hela gruppen, för hela organisationen. Så det är också en väldigt stor utmaning det här. Liksom, vi måste nästan liksom backa även där och säga okej, hur kan vi få till, kan vi erbjuda nästan som ett smörgåsbord av hälsofrämjande insatser, av återhämtningsmöjligheter. Och så kan man som individ sen, så vi kanske istället jobbar med att erbjuda tiden, vi erbjuder kunskapen och sen kan varje individ välja själv i den bästa av världar.
I den bästa av världar, precis, precis. Spännande, det liknar ju lite utvecklingen inom medicin där vi har gått från att alla behöver samma doser av allting mot att mer titta på individens biologi och hur man omsätter läkemedel och så vidare. Prioritera. pratar du intressant om på ditt Instagram, som jag verkligen kan rekommendera, som är fullt av just den här små praktiska peppiga tips om du har en minut, två minuter och så vidare. Men du pratar där om prioritera, och vi har pratat om Eisenhower-principen tidigare här i podden. Det är en väldigt känd modell döpt efter den amerikanska presidenten och stora generalen som ledde hela invasionen av Normandie, Ike Eisenhower. Och hans prioriteringsprincip är ju Stephen Covey använder det här mycket också i sina 7 steg till självledarskap. Ska du berätta vad den är? Man skapar en slags matris, 4 små rutor eller med 2 axlar, och den ger en väldigt bra fingervisning. Berätta.
Ja, men gärna. Det handlar ju helt enkelt om att du har någon slags att göra-lista som kanske känns lite övermäktig. Och det vi behöver göra då, det är tillbaka till hanterbarheten. Vi behöver känna att det är hanterbart. Vi behöver få kontroll och veta hur vi ska prioritera. Och då kan den här principen vara väldigt bra. För det handlar om att ta en punkt i taget och placera in i den här matrisen. Det som är viktigt och brådskande, det behöver du helt enkelt göra först. Väldigt logiskt. Sen finns det arbetsuppgifter eller uppgifter i hemmet som är viktiga men inte är lika brådskande. De behöver du planera in. Sätt en dag i kalendern, en tid i kalendern då de ska göras. Men sen har du nästa punkt. Då kan det vara en arbetsuppgift som inte är lika viktig för dig att göra. Den behöver göras, men det du behöver inte vara den som gör den. Ja, då kan du kanske delegera bort den. Och sen har vi såklart den sista rutan då. Om uppgiften varken är särskilt viktig eller särskilt brådskande, då lägger du den sist, eller kan du kanske till och med ta bort den. Mm. Helt beroende på vad det är för typ av arbetsuppgift. För ibland har vi massa saker över oss som faktiskt inte är särskilt viktiga. Så att det är en väldigt enkel metod, och jag vet att den uppskattas av väldigt många just för den här tydligheten. Man kan till och med använda liksom 4 färger och markera i sin att göra-lista. Och så fort vi känner att vi får den här kontrollen, då kan vi också faktiskt vila i det och få återhämtning i det.
Mm. Gör du den här själv?
Jag har provat den. Men det är liksom, jag brukar vara lite mer nästan siffror med skriva upp ordning, jag ska göra det. Men jag har träffat väldigt många människor som uppskattar den här, just att dela upp det i 4 grupper istället.
Spännande, Stephen Covey använder den här mycket, och då den gyllene kvadranten är ju den här, det som är viktigt men inte bråttom. För där hamnar ju relationer, där hamnar träning. Där hamnar allting som är det som bygger liksom långsiktigt värde för oss som människor, eller hur? Och om jag har förstått det här rätt, så är poängen att så småningom bli så duktig och prioritera så att man är så mycket som möjligt där. Och där hamnar till exempel att skaffa sig ny kunskap, gå på fortbildning, göra de här sakerna som bygger ens kompetens på sikt. Men som man tycker att det har jag inte tid för nu, men det verkligen är det som kan skapa värde. Så det är en spännande modell. Vi kanske får lägga ut den på Instagram, göra en liten bild av den, Carina.
Ja, men det är väl en jättebra idé.
Ja, ja. Du, och då kommer vi in på det som är viktigt men inte bråttom. Och då kommer vi in på skratt, fika stunder, sitta och småsnacka lite med arbetskamrater. Berätta vad det kan ha för värde för oss.
Ja, det är ju en så spännande pusselbit. Vikten av att ha goda relationer i sitt liv. Relativt ny forskning nu pekar ju mer och mer på att det verkar till och med vara avgörande för vår hälsa. Alltså det ligger där och skvalpar tillsammans med alkoholvanor och att inte röka och så vidare. Det är faktiskt att ha goda relationer i sitt liv. Vi vet också att relationer påverkar hur pass väl vi kan känna lycka. Och nu kan vi då även se i forskningen om återhämtning, vilket jag såklart tycker är väldigt spännande, att det faktiskt verkar vara avgörande även där. Och då har ju jag specifikt kollat på relationer på jobbet och vikten av att faktiskt våga både ha lusten och tiden att faktiskt lära känna kollegorna lite utanför den professionella rollen. Att man är på en arbetsplats där det är möjligt och lusten till det faktiskt finns. Och då pratar vi liksom både såklart professionellt, att vi kan samarbeta och vi strävar mot samma mål och vi hjälper varandra när vi behöver hjälp. Vi ger varandra positiv återkoppling. alla sådana pusselbitar som bygger starka professionella relationer. Men vi får inte glömma den här viktiga privata biten. Men det här korridorsnacket, när man möts vid kaffemaskinen och berättar någonting som gör att man lär känna varandra även privat. Man kan till och med liksom känna att man blev skapa en liten vänskap på jobbet. Mm. Och har vi riktig tur i de samtalen så leder det också till skratt. Och jag nämnde det i början, men ett av mina huvudresultat i mina forskningsstudier har ju varit just att skratt verkar vara bland det absolut viktigaste för att känna sig återhämtad som individ. Där ser man ju liksom betydelsen av det här, att man har de här relationerna där man också, jag tänker att det handlar mycket också om den här psykologiska tryggheten. Jag vågar vara mig själv, jag kan vara mig själv både på arbetet men också privat.
Mm.
Så relationerna är väldigt viktiga.
Mm. Man ska vara rädd på jobbet om den som får många att skratta. Det betyder något för alla, brukar jag tänka. Mm. Alltså, vissa människor har ju lätt, alla kan skratta, men vissa människor har den här underbara förmågan. Eller när det sitter roliga, vi är på Acast nu, och som är en poddstudio i Stockholm, och de har varit jäkligt irriterade på att folk inte stoppar ner diskmaskinen. Och då finns det en kille här som är så jäkla skön. Och han,
Freddy.
Ja, men det är Freddy. Och han har satt upp såna här tecken, roliga bilder när han sitter som en upptäcktsresande i djungeln och spanar med såna här kikare. Och vad är det jag ser? En diskmaskin. Som liksom bredvid diskmaskinen och så vidare. Ja, men bara de här små grejerna.
Ja.
Eller hur? Den typen gillar vi.
Ja, det är precis som du säger. Små saker i vardagen som kan ge ett leende på läpparna, ett gott skratt som gör att relationerna stärks, men också små tecken på uppskattning i vardagen. Att man ger komplimanger till varandra, eller man lyfter när någon har gjort något bra, eller man kanske bjuder varandra på fika någon gång, tar med det där hembakade brödet som man gjorde i helgen. Att visa några små tecken av uppskattning, att man uppskattar relationen helt enkelt. Ja. Det gör skillnad. Så att det vill vi lyfta mer, precis som du säger. Verkligen. Helt rätt av honom.
Ja, Freddy. Precis, vi gillar Freddy. Natur har du skrivit mycket fint om på ditt konto, skogsbadande och hur olika sinnen, luktsinne, hörsel och så vidare i naturen kan stärka vår återhämtning. Berätta.
Ja, jag tycker det är ett väldigt spännande område. Tillbaka till att vi alla är unika, olika behov av återhämtning, men det finns ju trots allt några sådana här nästan som byggstenar eller grundpelare i vad som verkar vara rätt så allmängiltigt, alltså vad som ger oss återhämtning. Och där är ju naturen en sån del. Och där brukar man prata om det här biofili, alltså att vi har liksom som en biologisk dragning till naturen, det är därifrån vi kommer. Och att det är det som gör att många av oss, när vi är stressade, när vi är ledsna, när vi behöver grunda oss, vi behöver hitta ett lugn eller nytt fokus eller kreativitet, att vi direkt drar oss till naturen på olika sätt. Så att jag tycker att det är ett väldigt spännande område, och där är det klart att faktiskt befinna sig i naturen, precis som du var inne på, ta in det med alla sinnen, lyssna, känna, lukta, smaka. Det vet vi att det är liksom det absolut bästa. Och det kan räcka att ta den där promenaden. Det finns ju mycket forskning som tyder på att det kan räcka ibland med en 10 minuter lång promenad på lunchen för att få så många positiva effekter resten av dagen kring vitalitet, alltså att vi blir piggare och orkar mer. Vi får mer återhämtning, vi kan jobba bättre, vi kan prestera bättre. Alltså listan kan göras jättelång på fördelarna. Så det måste inte vara stort och länge och mycket, utan det räcker med lite grann med kontakt med naturen. Men det jag tycker är så spännande kring det här, det är att man ska inte bli ledsen om man sitter där ute och känner, men jag har jättesvårt att ta mig ut i naturen, jag bor i stad, jag sitter inne hela dagarna. Då finns det ju jättespännande forskning som visar att bara kontakt med naturen, även om det sker inomhus, faktiskt kan göra skillnad. Inte riktigt lika bra effekt som att faktiskt vara i naturen, men nästan.
Mm.
Och då brukar man dela upp det i olika steg, där det första är liksom, okej, jag har ett fönster där jag kan titta ut på naturen. Jättebra. Har jag inte det? Nej, kan jag ta in gröna växter? Kan jag ha naturmaterial på möbler? Kan jag lyssna på vågskvalp eller fågelkvitter? Kan jag använda belysning? Alltså det finns så många sätt vi kan faktiskt få kontakt med naturen inomhus. Titta på en tavla med naturmotiv har visat sig ha effekt på vårt välbefinnande och vår möjlighet till återhämtning. Så se dig omkring där hemma. Se dig omkring på ditt kontor eller på ditt jobb. Vad har ni i korridorerna? Kan vi faktiskt få in naturmotiv där? Så att naturen är, ja, men det är ju ett jättespännande område såklart. Och där gäller det att gå tillbaka till sig själv. Hur kan jag få kontakt med naturen i min vardag? Helt beroende på var du bor och vad du jobbar med.
Spännande. Jag älskar det där ordet biofili. Att man filios, ja. Man är vän av naturen. Man liksom glädjer sig med allt det växande omkring.
Ja,
det resonerar med oss, tror jag, på väldigt djup nivå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. Du har på din Instagram, och jag tänkte vi skulle bjuda lyssnarna på det också, väldigt fina återhämtningstips för den som bara har en liten, liten stund mellan kanske det här mötet till den ska gå in i nästa arbetsuppgift. Om man har en minut på sig och behöver lite snabb återhämtning, vad är supertekniken då?
Ja, men precis. Har man bara en minut, och det kan vara både på jobbet och på fritiden, men då kan det vara väldigt bra och väldigt effektivt att jobba med djupandning. Alltså andas in långsamt, hålla andan och andas ut och återupprepa det under en minut. Det kan göra stor skillnad för att få ner pulsen och återfå fokus. Så har du bara väldigt kort tid kan djupandning vara ett bra sätt.
Mm. Och om man har 5 minuter, vad kan man göra då?
5 minuter, ja, det finns många olika sätt, men man kan till exempel göra någon slags avslappning där man går igenom hela kroppen, spänner och släpper. En annan sak jag tycker är jättebra om du har ett par minuter över, 3, 4, 5 minuter, det är att använda musik, använda dans. Vi vet att musik är väldigt återhämtande, och du kanske inte känner dig modig nog att dra med alla kollegor på detta, men då kanske du kan prova så lugnt att stänga in dig i ett litet rum, dra ner persiennen och starta din favoritlåt som ger dig en lugn eller ger dig glädje, och faktiskt dansa loss till den. Det kan också göra underverk för återhämtningen.
Härligt. Och 10 minuter då har man lite mer tid. Hur kan man använda det på ett värdefullt sätt?
Men då skulle jag säga, ge dig ut. Ta den där promenaden. För vi vet ju att 10 minuter kan göra jättestor skillnad. För vad jag ofta stöter på, det är den här rädslan i, eller känslan av att det inte är lönt, för jag har inte så mycket tid, stöter jag jätteofta på. I alla delar av livet, att man känner, har jag inte flera timmars egen tid eller en jättelång sammanhängande rast så jag hinner återhämta mig, då är det inte lönt. Men då, jag vill ändå liksom trycka på där att det är lönt. Det kan göra skillnad med det där andetaget eller den där korta promenaden. Så ge dig ut, om det så är i stadsmiljö eller i en närmsta park eller om du bor vid skog eller hav, ge dig ut. För det kan göra skillnad.
Mm. Du, Lina, din härliga Instagram, var hittar man dig där och vad kan man få möta där?
Man hittar mig på återhämtningsforskaren, logiskt va? Enkelt att komma ihåg. Mitt mål när jag startade det var att göra forskning så roligt och lättillgängligt som möjligt. För jag upplevde efter att jag hade disputerat och min avhandling kom ut, den blev väldigt väl mottagen, vilket var väldigt roligt. För när man har kämpat så mycket med så spännande forskning vill man inte att det hamnar på en hylla och samlar damm, man vill få ut det. Men vad jag också upptäckte väldigt snabbt, det var ju just det här att det inte är så lättillgängligt. Så jag använde mina sista månader under min doktorandtid till att faktiskt skriva en lättillgänglig version på svenska på ett väldigt enkelt sätt. Och skickade ut, och den blev så fint mottagen. Och då kände jag att ja, det finns så många som är intresserade av forskning kring hälsa och återhämtning. Men det är svårt när man inte har tiden eller lusten eller kunskapen att sätta sig och tolka tabeller eller analyser. Och då kände jag att det ska jag göra åt andra. Så vad jag gör det är att när jag hittar någon spännande studie så tolkar jag resultaten och försöker presentera det på ett lättillgängligt sätt. Så på återhämtningsforskaren hittar man helt enkelt kunskap om hälsa och återhämtning, men man hittar också tips av olika slag som jag stöter på och tycker är värdefulla att skicka ut. Så det är väldigt roligt att det har blivit så väl mottaget och att det är många som faktiskt får nytta av det här i praktiken.
Mm. Det är en väldigt, väldigt användbar och inspirerande pepp Instagram. Lina, tack för att du ville vara med oss. Vi önskar dig lycka till med din bok och din Instagram och din forskning.
Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
Ja, det var Lina Eilertsson, återhämtningsforskaren.
Otroligt peppad känner jag mig.
Peppad och många praktiska tips. Jag tycker väldigt mycket om hennes Instagram.
Mm.
Och det som jag tycker är så spännande är alla de här sakerna hon pratar om. Den nya hjärnforskningen som kommer kopplar ju också mycket till detta. Och att till exempel att vi kan inte hur många timmar som helst om dagen hålla på att göra saker som kräver jättehög planeringskompetens, svårt hjärnarbete. Alltså vi orkar med 3-4 sådana timmar om dagen.
Så
måste man göra annat. Och det är ju det här med variation. Mm. Det här med att skratta, det är ju oxytocinet. Mm. Hela kortisolbalanseringen. Så det är så spännande när vi får ihop bilden av människan.
Mm. Mm.
Men du, vilket tips talade till dig av det hon pratade om?
Ja, men det var mycket det här övergripande, att det kan finnas så mycket olika saker vi kan göra oavsett tid liksom. Att vi inte ska säga att nej, men jag hinner inte och jag måste bara. Så det är väldigt lätt att hamna i det. Jag är nästan alltid så när jag sätter mig framför datorn. Nej, men nu kör jag en sak till och så kör jag en sak till. Och sen märker man hur koncentrationen tryter. Mm. Så det är ju det vanliga med de här mikropauserna. Jag tycker det är jättesvårt, men... Mm. Men att det faktiskt är att vi har ett eget ansvar. Vi kan inte hålla på och skylla. De allra flesta av oss kan ta ansvar för vår egen återhämtning. Kan ja. Vi, eller hur?
Ja. Ja. Och att när vi får de här pauserna, inte flippa i mobilen.
Nej.
Utan då göra något som bygger oss, som ger det här ljuset. En teknik som jag kom på till som är oxytocinmobiliserande och då direkt lugnande och ångestreducerande, det är faktiskt att massera sig själv. Det kan man göra ovanpå kläderna.
Just det.
Man kan liksom göra en sån där, du vet, det finns ju typ thailändsk massage som är mer att man liksom bara trycker upp, nu gör jag här på benen, man tar händerna och trycker upp.
Mm.
Istället för olja så använder man liksom kläderna och bara trycker igenom hela kroppen.
Ja, men just då sätter du igång flödet lite.
Flödet och oxytocinet.
Ja.
Och det är direkt lugnande.
Vet du vad, jag hade typ nackspärr när jag gick in i studion i morse. Den är borta nu.
Ja, men grattis.
Så att, alltså, lite stel är jag, men det är i alla fall...
Ja, men du rider dig i skick som nu.
Men den är bättre av efter att ha lyssnat på återhämtningsforskaren
Lina. Ja, du blev lugn hela du. Ja, tack för att du lyssnade på oss. Vi är glada att få hänga med dig och vara rädd om dig. Hej,
vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.